torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det här är en tidig morgon i februari. Och jag vill berätta för dig om någonting som hände mig igår. Kickstarta med detta.
Otroligt intressant måste jag ändå säga. Eller intressant, men jag trodde att många människor, när de tar fram någon slags medial produkt, och då snackar jag inte om en app som säljer något, utan i vårt lilla fåra av yrkesvärlden, det vill säga man kan ett tv-program eller en podcast, alla, ibland så är det så här, men det ska finnas en gimmick, som den klassiska grejen i den här tv-serien vi pratade om förut, Jack Killian, radiorösten som sa "Good night America, wherever you are."
Eller, det är bara så slå mig nu, det är otroliga ändå, kanske den mest otroliga gimmicken i en serie någonsin, ta mig fan. Det finns ju catchphrases och det finns liksom...
Men du snackar inte drama nu va?
Jo, det gör jag faktiskt här.
Ja, det är något annat vill jag
på. Ja, jag förstår, men du nämnde ju också en röst i natten som också är drama.
Ja, jag vet.
Då lurar du mig in på den här vanskliga banan. Ja. Men i tv-serien Skål, när karaktären Norm kliver in på baren där han är stammis och muttrar bara "hello everybody", han tittar knappt upp när han tittar in, alla i baren bara vrålar "Norm", det är något otroligt i det. Det är den som kom på det, för att känslan blir ju, där är det varmt och mysigt, han må vara alkad men folk tycker om honom, det finns en slags utbyte mellan människorna här, det finns en slags empati.
Lustigt att du nämner det här, för jag har planerat, nu när vi spelar in Alla mot alla är det väldigt svårt att nå fram till dig, det tror jag du vet själv, med andra saker än Alla mot alla. Det är i princip omöjligt, det snackas ju om det.
Sluta.
Jo, men alltså bland oss andra på bolaget, det är omöjligt att nå fram till det. Jag tycker det.
Jo, men jag har så mycket att göra med det.
Jo, men det har ju, så att, det har vi alla.
Jo, men det här är, man spelar in...
Skitsamma, du har ju mycket att göra med det. Men det, jag beundrar dig för det slitet. Men skitsamma, att du nu nämner Skål, så har jag nu planerat att när saker och ting lugnar ner sig när vi är klara med den inspelningen, så vill jag lansera för dig att vi eller någon annan skulle göra en slags svensk skål. För det har ju aldrig riktigt gjort. Jag vet att i serien Goda grannar så satt väl Sten Ljunggren och Peter Dalle och käkade äggmackor. Kommer du ihåg det?
Ja,
så jävla osexigt. I ett DDR i Sverige, som jag känner att jag kan säga eftersom det faktiskt var vi som myntade det frasen. Det fanns ju inte på kartan att de skulle sitta i en sexy bar med en mixolog och dricka drinkar. Utan det var liksom den här gladpack äggmackan. Och så satt de där och pratade om livet och det var helt okontroversiellt.
Exakt.
Men jag tänkte att jag skulle vilja göra en skål, för jag gick förbi en sån här klassisk svensk bar som...
Det är lustigt det där, för när du säger klassisk svensk bar så tänker jag på Kina krog. För om man kommer från små städer som du och jag gör, så var det väl ändå så att det nästan alltid var Kina krogarna som hade alltså fullständiga rättigheter. Så folk gick dit om de ville dricka. För restauranger, så det var väl liksom Åhléns och sånt som var restauranger. Men du tänker, antar jag då, att man skulle göra en slags skål i Sverige i Kina krogmiljö.
Ja, precis. Jag skulle vilja göra en skålserie som utspelar sig i den miljön, en slags goda grannar men med tillstånd, som inte alls har romantiken,
ja,
men där
precis.
Levnadshistorier då berättas genom människor som gör något som hela världen gör, men som i Sverige är superstigmatiserat, men sen är det bara vanliga historier. Men att fånga Sverige på det där sättet har aldrig gjorts. Och det hade jag gick och tänkte på det av någon jävla anledning. Jag tror det var att mina föräldrar var här uppe och de sa: "Tänk, när du växte upp, Filip, så fanns det inte en enda bar i Köping." Det går en rak linje från kinesiska restauranger till tillstånd till att så många människor sitter hemma ensamma på julafton. För då har till och med de kinesiska restaurangerna stängt.
Det håller inte för en understrecket i Svenska Dagbladet, den tesen kanske. Men det...
Hur länge ska understrecket i Svenska Dagbladet vara symbolen för att, man kan, för att ett ämne håller?
Nej, jag vet bara att när man sätter sig ner och författar en understreck, alltså en helsida i Svenska Dagbladet på kultursidan, funnits över 100 år, där liksom symbolen för detta streck är alltså att strecket till vänster på sidan är ganska grovt och långsamt blir det tunnare och tunnare till höger på sidan. Det är liksom deras gimmick, det är deras norm, om man säger, det är deras logotyp för understrecket. Det är en märklig symbol, för det antyder att tesen i början är kraftfull och håller, men när man läser och tar sig igenom den här långa texten så blir det mindre och mindre intressant, precis som att det här strecket blir tunnare och tunnare, så blir tesen tunnare och tunnare. Om jag vore dem så skulle jag vända på den där jäveln så att strecket börjar tunt och slutar kraftfullt, för det är den läsupplevelsen de borde eftersträva.
Jag växte upp i en familj där då morgontidningen var Svenska Dagbladet. Den lokala tidningen Bergslagsbladet delade mina föräldrar med familjen Gatsch. Och så att vi fick Bergslagsbladet på eftermiddagen då.
Okej.
Ja, men tycker jag är fint.
Ja, men de hade charmant. Ja, men det är charmant på något sätt.
Jo, men kom ihåg, de hade inte riktigt pengar till att betala 4000 per år.
Familjen Gatsch fick då Bergslagsbladet på morgonen. Ni satt då med näsan i vädret och läste Svenska Dagbladet.
Ja, tror du att jag läser Svenska Dagbladet?
Nej, det är klart du inte gjorde. Den är och förblir oläst. Ja,
och så samtidigt så rullade då P1 i bakgrunden. Som ett brus bara. Ganska deppiga morgnar, måste jag säga, hela min jävla uppväxt. Men så ser det ut, antar jag. Ja. Men då minns jag att när min mamma... Ibland så kom inte morgontidningen då. Jag vet inte fan vad den här trycktes, men jag kan fortfarande fascineras att Svenska Dagbladet tog sig från tryckeriet klockan 11 på kvällen till Lovisedalsvägen i Köping. Ja. Det är ett litet mirakel. Men när den då inte kom, då började min mamma alltid gråta. Och så stod hon och skrek till min pappa.
Det var inte läge, förlåt, men det var inte läge för din pappa eller för dig att påpeka det orimliga i detta. Utan då hade det blivit en rejäl, så att säga, hårtorksutskällning från henne, eller?
Ja, hon skrek för att hon hatade honom, att det var hans fel. Ja. Det handlade. Ja, okay. Men då minns jag att hon stod och grek. Det här skedde 24 gånger under min uppväxt. När hon skrek, varför får jag inte läsa under strecket? Och så skrek hon gråtande.
Ja,
men det är min relation till understrecket då. Jag tror att när man pratar om ens föräldrars, jag tror att många föräldrar ändå har åtminstone närt en dröm vad som de skulle kunna vara eller liksom bli allra stoltast över som förälder. Inte vet jag, din farsa kanske skulle vara att du avgjorde liksom bandyfinalen på studenternas
skidskytte. Det är skidskytte-VM pågår nu. Sverige noll medaljer as we speak.
Tittar han på det eller din farsa?
Jo, han slukar detta. Så att det är klart att en liten...
Har han en skål prunchbräll inne framför sig?
Nej, han har en enda form av snack som han har haft.
Ja, jordnötter.
Jordnötter, verkligen. Salta, inga krusiduller, inga chili, inget torrostat, inget torrostat. Saltade jordnötter.
Tillhör också generationen. Jag tänker på det när vi spelar in Alla mot alla. Programmet som sänds klockan 10 måndag till torsdag. Nej, men där har jag noterat någonting, att i de här skålarna som finns, som alltid finns på inspelningar, det vet jag att när våra barn är på plats så blir de helt chockade av att det finns så mycket godis.
Men det är därför mina barn ibland dyker upp i studion, för att det finns obegränsat med godis för dem.
Jo, men jag tänkte när vi besökte våra föräldrars jobb.
Vad fan, ja, exakt, en svettig ostmacka. Men det enda liksom färgklicken möjligen var liksom en livrädd liten paprikaskiva som låg på den här ostskivan.
Jag menar att det skulle finnas en kyl full med liksom energidryck och en kyl med Cola Zero.
Nej.
Men alltså, mina barn var där förra året då på sommaren. De pratar fortfarande om att de vill åka till pappas jobb, för de associerar det, ja,
min
godis.
Mammas jobb, mamma jobbar på sjukhus. Tanken på att man skulle gå in där de stod liksom,
en kyl med energidryck.
Det låter som en kliché, men det var ju sant. De stod verkligen bolmade gula bländ. Gula bländ var vad man kunde bli bjuden på.
Kan känna en jävla sympati för dels naturligtvis för våra föräldrar och alla andra föräldrars, så att säga, arbetsmiljöer.
Riktiga jobb, ja.
Men precis. Det här var första gången jag reflekterade i alla dessa små observationer man gör under en dag. Det här är nästan en Fredrik Wikingsson-observation. Men då noterade jag att i jordnötsskålen så fanns det också en sked. Det vill säga, och det här handlar inte om coronaskräck, utan det här, så här ser det ut i urbana miljöer, kanske även i mindre urbana miljöer. Men att man då för massa bakterier skull så ska man då använda skeden och hälla jordnötterna.
Myten är ju då, många känner till den, är att när det förr i tiden fanns då jordnötsskålar på barer och de stod där och man körde ner den här, det här klassiska ur, man kör ner de fyra fingrarna och liksom vrider om handen och får upp liksom, inte vet jag, 26 jordnötter kanske, om man är riktigt.
Jag skulle kunna tänka mig att din farsa nästan fistar skålen, alla fem fingrar.
Nej, men det finns ju ingen poäng. Tummen går ju nej.
Jo, men liksom gräver
en rutinerad, sig ner. En rutinerad jordnötsätare kör ner de fyra fingrarna och vrider om och så fyller man liksom handskålen med cirka 20 jordnötter som man sen då pö om pö matar in i käften.
När Peter Wikingsson till slut, Gud förbjuder, men vi kommer alla dö. När han dör och du går in på en begravningsbyrå som, precis som Kina-restaurangerna, på något mirakulöst sätt överlever i varje svensk småstad.
Det är inte så mirakulöst med tanke på det du gör.
Ja, jag tänker att man borde kunna styra upp en begravning online.
Ja, verkligen. Ja.
När du då ska beställa graviren så står det: här vilar en man som alltid fistade jordnötsskålen.
Kanske. Vi är en vecka sponsrade av den fantastiska tjänsten GoMore. Det här handlar ju om bilar då, att bilar ska göra nytta även när man inte använder dem. Och att man inte har bil i onödan och att det är ett enklare sätt. Det finns 1000 fördelar med den här tjänsten. Och Filip, du då som besöker Sverige pö om pö understundom kan ju sannoliken dra nytta
av GoMore. Jag tänker en massa olika alternativ här. Antingen ska jag köpa en bil och ha den i Sverige och alltid hyra ut den och sen bara ha tillgång till den själv när jag är i Sverige. Det är ett alternativ, men nu exempelvis när jag åker hem då, för jag är på väg mot Sverige, skulle jag kunna hyra din bil i några dagar där.
Yeah. Men det kan också vara kul om man vill testa en bil som man inte har kört till. Man kanske vill testa en fyrhjulsdriven bil, man kanske vill testa en Tesla eller någon annan elbil istället då för att köpa en, eller åka till någon jävla showroom. Billigare och smidigare än traditionell biluthyrning det här, och både bilägare och hyrestagare är försäkrade via GoMore i hyresperioden då. Hyreskontraktet finns i appen. Stort tack till GoMore. Vi är den veckan sponsrade av Folksam, långsiktigt hållbart sparande. Många känner ju till Folksam som ett försäkringsbolag. Färre vet ju om att det här är ett då långsiktigt och hållbart sparande bolag också. Man kan ju börja spara till sin pension. Och det man älskar att göra då, man vill ha möjligheter att kunna göra det här senare i livet. Då kan man skapa förutsättningar för ett trevligt liv när man har slutat jobba. Och när man är ung idag, då måste man ju ta ansvar för att komma igång med ett sparande inför framtiden.
Jag ser bilder nu, jag följer din pappa väldigt intensivt på Instagram. Så ser jag han och din mamma, de är någonstans nere i Teneriffa eller något nu. Mm. Mår jävligt bra. Han är fin. Fina instabilder. Älskar hans konto. Och det, då tänker man, det där har nog med pensionssparande att göra ändå. De har varit vettiga människor. Så nu kan de åka runt ner i södra Spanien, och vilket är lite lustigt, dricka Starbucks-kaffe. Men det är det de gör. Så gör det du. Men ni vill också ha Fredrik Wikingssons föräldrars liv. Då ska ni börja spara nu. Och sparar du hos en ansvarsfull då ägare som Folksam, så gör pengarna nytta både nu och i framtiden.
Gå in på folksam.se/pensionssparande. Folksam.se/pensionssparande. Eller kontakta någon av deras certifierade rådgivare. Vi säger stort tack till Folksam.
Han har ju aldrig tänkt tanken, även om det oftast bara är han och din morsa som sitter där, men även när de har gäster, det där med att det skulle vara en sked i jordnötsskålen, det har aldrig föresvävat.
Nej. Ja, men skeden springer ju ur den populära myten som briserade för kanske 15-20 år sedan, att om du ställer en jordnötsskål på en bar och sen låter den stå där någon timme och sen undersöker du den, då kommer du finna spårämnen från 20 olika människors urin i skålen. Folk går på toa, de tvättar sig dåligt, de gräver med fyra fingrar och så blir det liksom en jävla soppa av urinspårämnen där i. Okej, när folk hör det, bra, hur löser vi detta? Jordnötter är ju delikat, vi måste fortsätta med det. In med en skedjävel då, så löser sig. Men jag tycker att skeden är inte värt det. Jag hellre får jag i mig lite urin från andra människor än använder den här skeden. Jordnötsupplevelsen, den förstörs av den här skeden.
Provoceras du av skeden nästan?
Ja, men och du pratar ändå med en germofob här. Alltså, jag gillar ju liksom när det är rent och prydligt omkring mig. Men när skeden förstör, då är det inte värt det. Då kan vi skita jordnötter om vi ska behöva en sked.
När du besöker dina föräldrar, då blir du väl den där tonåringen igen som satt med dina föräldrar och såg notknäckarna och fistade jordnötsskålen.
Ja, I din terminologi, ja, men fistingen, det förekommer ju inte. Det var de fyra fingrarna.
Ja, men är de här stora liksom, 2 liters plastburkarna med jordnötter kom?
Ja, men det är fortfarande ingen fist. Tummen har inte där i att göra, Filip. Det är en elegant liten piruettrörelse.
Jag vill att den ska ha där att göra, för att jag vill att det här avsnittet ska kunna heta att fista en jordnötsskål.
Ja, men jag är inte säker på att det är den optimala titeln. Det får din understräcket heta,
ja,
istället.
Men det du i alla fall sa till mig, vi landade i då understräcket. Sträcket som är knappast är någon slags riksangelägenhet, skulle jag vilja påstå.
Nej, men jag har beskrivit åtminstone vad det handlar om.
Ja, precis, men det, i mitt fall så handlade det om någon slags småstads elitism, tror jag.
Ja, men var det inte så att det var inte understräcket för din mamma då, framförallt? De har flyttat till Köping, den här lilla staden. De har bott i Malmö tidigare. Det är ett vibrerande kulturellt liv. De hamnar i Köping, de får jobb där som lärare. Det är fint så, och de tar hand om er barn. Nu är det här vi har hamnat. Det här ska vi inte gnälla på. Men understräcket, det är varje morgon. Om tidningen bara
vad
kommer.
Är det ens varje? Jag trodde det var en gång i veckan. Men det var alltså varje morgon.
Jag tror att det åtminstone nu är varje morgon. Och då är understräcket för Tina Hammar då bara en påminnelse om den stora världen där ute, som hon förvisso har lämnat i viss del. Men den finns där ute, och varje morgon kan hon resa ut i den intellektuellt spänstiga världen via den här sidan. Så när tidningen inte kommer, att bli hon ju förkrossad. Jag förstår någonstans det. Det är som att allt tas ifrån henne.
Om det är inte pappas fel.
Nej, det kan vi lugnt enas om.
Grät. Enda människan på jorden som grät för att...
Ja, det kan inte vara många.
Nej, men jag noterar nu, Fredrik, att understräcket beskrivs som en daglig essä sedan 1918.
Ja, du ser.
Och nu är det idag exempelvis en odödlig klassiker om dödens livgivande kraft.
Ja, men det
Daniel Müller, vår ingrodda vana vid att leva gör oss oskickade att dö.
Ja, så ser det ut.
Ja, lite halvytligt, eller?
Mm, nej, jag vet. Jag lyssnar liksom.
Och tidigare i veckan, sekulär liberalism vilar på teologiska argument.
Ja, men sånt satt ju din mamma och tänkte.
Det är inte Wahlgrens direkt, om man säger så.
Det är fan inte.
Att få syn på sig själv genom fjäril och lo.
Det var ändå någonting när Pernilla Wahlgren förra veckan var i Los Angeles och skulle då få för sig att hylla Kobe Bryant, som jag antar att hon inte har tänkt jättemycket på när han levde. Det må vara hänt.
Hon är sannoliken inte ensam om detta.
Nej, många gjorde det. Men hon fick in 4 stavfel i Kobe Bryants namn. Hon skulle skriva R.I.P. Kobe Bryant.
Ska du inte bjuda på hur den stavades ändå?
Jag tror hon skrev R.I.P. Ingen punkt, det kanske är väl hårt att klaga på det. Bryant, det är hans efternamn då. Det stavas ju då Bryant. Det stavade hon B-R-A-Y-A-N-T. Kobe då stavas K-O-B-E. Det stavade hon C-O-B-Y. Jag vet inte, behöver man göra en RIP om man inte vet någonting om människan det handlar om?
Till hennes försvar, min tolkning av den där Insta-storyn är ju alltså att hon åker in taxi eller en towncar på väg från LAX-flygplatsen in mot ett hotell. Och då ser hon någon slags, inte någon slags byggnadsställning eller något sånt där. Jag vet inte, men det är en amerikansk flagga. Hon ser någonting som är en hyllning till Kobe.
Hon ser precis en slags tröja då. Hans tröja uppskickad som någon slags flagga. Men i och med att det är at Bryant Kobe, då, det är ju uppenbart då, om man klickar på at Bryant Kobe, att det inte är Kobe Bryants Insta, för han stavar inte så.
Han är ju också död, så jag vet inte, ska hon verkligen äta hans konto?
Men det är ju inte hans konto, clearly.
Nej, men hon tror väl det, antar jag.
Ja, men genom en tryck där så ser hon ju att det sannoliken inte är det. Jag måste kolla vad det är. När man går in på Bryant.Kobe, så det finns inte ens. Det finns en Bryant Kobe utan punkt som har ett inlägg och 24 följare. Jag vet, det är bara slarvigt. Det är slarvigt.
Men den mån du har tänkt på Pernilla Wahlgren, har du uppfattat henne som en oslarvig människa då när det kommer till lingvistik?
Nej, men hon är väl åtminstone väldigt instavan. Ja, skitsamma.
Apropå det, måste jag säga en sak. Jag var då med i den här Martin Wiklin, som är då en hyllad intervjuare just nu. Det är lite, jag vet inte, 80-tal kändes det som. Då var det så här, Stina Lundberg, kanske hette Dabrowski på den tiden, Malou och så vidare. Det var kvinnorna som var de stora intervjuarna. Lös tes. Det fanns väl även Ulf Elving. Men skitsamma, Stina Lundberg var ju the intervjuare.
Ja, verkligen.
Sen kom då Skavlan in i bilden och blev the intervjuare. Han är väl det kanske fortfarande, även om man då får kritik för att vara manstillvänd och så vidare. Men som jag har förstått det nu, efter att jag berättade för dig för någon vecka sedan att han har frågat om han fick intervjua mig, den är Wiklin. Och då var det en kompis till mig igår som skrev: jag är trött på bygget av Wiklin.
Men vi pratade ju, när det dök upp för kanske 4 veckor sedan, fick du ett sms i podcastinspelningen att Martin Wiklin vill intervjua dig för söndag.
Du blev lite ledsen.
Ja, men jag kände mig lite såhär, okej, han är intressantare än jag. So fucking be it, och bipolaritet, missbruk, kör, go
now. Kan du inte bara, men, kan du inte ge mig det?
Ja, men det jag ska bara säga för de som inte hör det är liksom söndagsintervjun är lite grann radiointervjun.
Du reducerar mig till en människa, men du reducerar mig, det har du gjort länge nu, till en människa som bara pratar intervjuer om bipolaritet och ADHD.
Men fan, vad taskigt. Det är en försvarsmekanism förstås för att motivera varför jag aldrig får den här typen av frågor, och jag får leva med det, det är inget problem. Men jag vill bara klargöra för lyssnarna då att Wiklin och söndagsintervjun är lite grann under strecket i radiointervjuform. Det är fint och det är kultur, och han doppar ibland tårna i smutsen som när han intervjuar,
men ibland slänger han ju in Pernilla Wahlgren eller Filip Hammar.
Exakt så. Det är smart av honom.
Så det finns ett bygge kring Wiklin, och avundsjukan finns då i Stockholms medievärld att alla hade kanske velat bli Wiklin, men nu var det Wiklin som blev
Wiklin.
Ja. Och jag hade aldrig hört talas om det. När jag sitter i den här intervjun så säger jag att, ja, jag pratar om att du blir lite avundsjuk. Det kommer förmodligen klippas bort. Men jag sa det, jag sitter här och har förstått att jag ska vara smickrad, sa jag.
Oj, 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 vilken jävla powerplay.
Vadå? Fan, jag är fan bra i intervjuer. Måste du pissa på allt jag säger?
Jo, men förstår du hur dryg du låter du, när du säger det?
Nej, det är också en ödmjuk approach. Självklart vet.
Nej, Phil, det där är en riktig härskarteknikpryd. Det där är liksom GV.
Mot Wiklin.
Mot Wiklin, ja, jag har förstått.
Men det kan väl han ta?
Jo, jag tycker inte synd om honom. Men om jag hade varit honom så hade jag tänkt: vilket jävla asshole. Nu ska han sätta ner foten, markera, pissa revi. Ja, jag har förstått att jag ska vara smickrad. Det här är GV när GV var ung, Filip.
Kommer jag bli GV?
Ja, men det där var första tecknet på att du har liksom härskartekniken i dig.
Ja, eller första tecknet på att jag kommer bli riktigt stor i det svenska folkhemmet, vad det lider.
Ja, men det är inte så att folk tycker om att höra det där. Det där kan ju också klippas bort givetvis, för att Wiklin vill inte bli satt på plats på det där sättet. Men det är ju ditt sätt att säga till Wiklin: jag har ingen aning om vem du är, men jag har förstått att du är någon, så kör.
Jo, men precis som medans GV, hans så att säga extrema mediala breakthrough som ändå kom ganska sent i hans liv. Han har ju funnits länge, men när han blev, han blev ju också en persona som folk förälskar sig i. Det sammanföll ju med det svenska liksom krimundret.
Ja, verkligen, det är ett under, det är bara det.
Ja, men eller hur, så
här. Men det är sant, det är mycket riktigt. Senaste 10 åren har Sverige gått igenom ett slags krimunder, och han var ju, gick i bräschen för det, sant.
Ja, och sen har han då alltid varit en lite så här makt utövande power.
Dels är alla människor inte kapabla till att vara härskartekniskt verbalt snabba så som han är. Dels drar sig folk för det, även om de kommer på dräpande repliker, tänker de: kan man verkligen säga så i
ger
det här?
Ger du mig att jag har den potentialen?
Ja, men som när vi satt och intervjuade GV någon gång för länge, länge sedan, 15 år sedan, vi frågade så här: tjänar du mer än Jan Guillou? Och då tittade han på oss och sa: det gör väl alla. Det var någonting, det gör väl alla, 4 ord som är mycket, mycket mer dräpande och slagkraftig än om man hade lagt ut
texten. På samma sätt som att jag alltid pratar om ADHD och bipolaritet i intervjuer, påstår du. Det där har du berättat 20 gånger i
podden. Jag vet det, men det är så här, där och då insåg jag, okej, det här är next level ändå av dräparförmåga som han besitter.
Men det är ingen maktutövning mot oss.
Nej, inte alls, men däremot mot Gio och, liksom, och ett sätt att positionera sig själv. Jag är medveten om att det här är olika saker, men du har verkligen GV i dig.
Men är det bara negativt?
Nej, inte alls, tvärtom. Men jag tänker bara, jag älskar ju detta, men Wiklin avskyr det. När du säger,
jo, men folk, just nu vill väl folket att man ska sätta dit Wiklin lite grann.
Inte än. Folk vill det om ett år. Så du går i bräschen för Wiklin ditsättandet på samma sätt som GV gick i bräschen för crime undret.
Mitt maktutövande sammanföll med folks behov av att sätta dit Wiklin.
Ja, men det är ingen,
undret.
Ja, men det är ingen folkrörelse direkt att vilja sätta. Det är liksom det är kanske 7 missunnsamma mediegubbar.
Gud vad du ska förminska mig. Det är jättemånga som är engagerade i det här med Wiklin.
Nej, men folk lyssnar med stor värme och njutning till honom.
Jo, men jag märker att du hela tiden mellan raderna någonstans sårar dig, för du pissar ju på den här medverkan hela tiden.
Nej.
På alla sätt och vis försöker du sätta ner mig på jorden.
Jag ska inte göra det här, jag ska inte göra det här större än vad det är. Det är jättekul att du sa det där, men du förstår väl att Wiklin avskyr dig i den stunden.
Jaså. Jag tänkte tvärtom att det är en komplimang mot honom.
Jag har förstått. Ja, men det är ungefär som att jag blåser in från LA där mitt liv pågår i den stora.
Fy fan, återigen dissande mot mig.
Nej, men det är det du
Jo, du är dissande mot mig.
Nej, men det är så, det är det du andas för Wiklin. Han kommer in där. Han, ja men du vet, ja, nu ska jag intervjua Filip Hammar. Det blir spännande, jag har läst på lite grann. Kanske inte hunnit med riktigt så mycket som jag borde hunnit med. Men skitsamma, nu kör vi. Och så säger du, jaha, jag har förstått.
Det är inte det första jag säger.
Jag vet, jag kan höra att du nästan säger det med någon slags persbrandsk intonation. Jag har förstått att...
Ja, typ, jag tänkte igår när jag gick hemma och vissla i lägenheten efteråt att du skulle vara lite stolt över mig att jag sa
ja,
det.
Men det är jag ju, men jag säger bara hur Wiklin reagerar. Han är ju förkrossad, eller irriterad. Han, vad är det för jävla uppkomling?
Ja, så sen kom frågan typ, ja, du och Fredrik jobbar extremt mycket. Varför gör ni det? För pengar har ni så det räcker.
Okay, ja.
Jo, men du förstår vad jag menar. Ja, så hans inställning mot mig var ju också... Det är inte alls säkert att det var Wiklins beslut att jag satt där.
Men vet du vad jag har insett mer och mer med åren? Att när man växte upp så fick man höra historier om intervjuare och intervjusituationer. Att liksom Hagge Geigert, som var en gammal profil på den tiden, han var ett jävla arsle. Det var mycket bråk bakom kulisserna och hylan hit och dit. Alla de där. Kanske även Stina Lundberg-Dabrowski. Jag vet inte hur det var med henne. Det var inte lika mycket snack om henne på det sättet.
Ja, vi ska säga ändå. Hon var rättmätigt, tror jag. Jag kommer inte ihåg alla hennes intervjuer, men hon var mer hyllad än vad Skavlan någonsin har varit.
Ja, men hon var också ute mycket mer på den internationella arenan och soloflög och träffade Gaddafi.
Fan, hon hade mer skit. Hon hade ändå mer skit under naglarna än Skavlan,
ja,
får man
men
säga.
Skavlan sitter och är pudrad i ett smink, och det gör vi också understundom. Men hon var ju liksom i beduintält med Gaddafi. Det var ju lite mer liksom gonzo med henne. Men jag bara skulle säga att jag kunde aldrig förstå det här, att det skulle vara dålig stämning och kukmätning i intervjuer och sådär.
Så det är du som får det till kukmätning med
Nej,
ditt liv.
Men när man blir äldre nu så ser man att men folk sitter där och ändå är lite så här, kom inte här och tro att du är någon nu. Nu ska vi tävla lite grann mellan raderna vem som egentligen är alfan i det här rummet. Och när du säger jag har förstått att jag ska vara smickrad, då är det är ett försök eller ett aktivt lyckat försök att bli Persbrandt / GV, och ett första intressant kliv i en ny persona för dig som jag välkomnar.
Jag försökte, för mig var det som att jag smickrade
honom. Ja, men det gör det ännu intressantare.
Men, jag vill bara poängtera, jag vet inte om det var exakt så jag formulerade mig exakt, men det var absolut något i den stilen. Och det här handlar inte om att jag vässar, men poletten trillade ner, att det var det jag ville säga. Men sen efteråt sa jag, och det blev mer av ett omedvetet powerplay, när jag sa, jag har precis käkat lunch med mina föräldrar. Och då sa jag det, och det kändes som att min mamma är väldigt glad över att jag är med i Ekots lördagsintervju. Och då sa han, det här är inte Ekots lördagsintervju, det här är söndagsintervjun.
Ja, kul också. Ja, kul. Jag tror det kan vara undermedvetet så att du gjorde det också medvetet.
Nej, men vad fan.
Men så funkar powerplays. Så funkar positioner.
Nej, men jag är ingen powerplayare.
Jag har inte varit det, nej. Men nu när du har passerat 45, fyller du snart. Du kommer upp, du är en ny intressant fas i livet. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair. Typ alfahanen. Jättekul tycker jag. Och jag menar verkligen.
Ibland känns det som att du bestämmer vem jag är allt oftare.
Ja, nej, men jag uttolkar dig. Det är för att ingen annan är kapabel till det så som jag är.
Alltså, dissi. Ja, skitsamma.
Nej, jag kan se dig utifrån. Bra.
Ja, och jag vill säga att jag uppmanar folk att inte lyssna på den här intervjun. För jag vet, och jag vet att du kommer kunna göra slarvsylt av mig nästa vecka.
Ja, om jag ens orkar lyssna, ärligt talat. Jag är också lite avundsjuk.
Alltså, du är så jävla märklig. På ett sätt så låtsas du vara intresserad av min nya persona. Men samtidigt orkar du inte lyssna på intervjun.
Nej, men det kommer ju ta en timme.
Ja, men du kan ju lyssna på dubbel hastighet.
Ja, det är sant.
Ja, men då ställer han en fråga som jag ändå... Och det var massa saker han frågade om. Och det blev lite stelt och han sa att... Jag upplever det som att du jobbar på två nivåer under den här intervjun. Å ena sidan...
Ja, alfa GV-nivån och den var...
Ja, nej, men han sa så här. Å ena sidan så vill du vara transparent och ärlig och berätta om ditt liv. Å andra sidan är du en journalist som försöker typ avslöja mig och mina intentioner, sa han.
Mm-hmm. Okay.
Och då sa jag frasen, det är klart jag gör, jag vill ju outsmarta dig. Är det också powerplay?
Ja, inte så farligt. Det lät lite mer jargongigt. Det kan jag säga passerar. Ja,
men jag ska ge honom att han ställer en fråga som fan är oerhört förbjuden och taskig, eller som skulle kunna ge mig en jävla massa ångest. Mm-hmm. Han berättade om sin far som dog och att det var oerhört jobbigt för honom givetvis. Och att du kommer jag inte riktigt ihåg eftersom jag hade bitvis svårt att koncentrera mig.
Okej, okay, fortsätt.
Men han säger då att, ja, att hans pappa dog då tidigt för att han brann så hårt. Det vill säga att det var så mycket som skulle hinnas med i hans liv. Och då sa han, jag upplever dig som en människa som också brinner väldigt hårt. Och då sa jag till honom, ja, det du nu säger är att du tror att jag ska dö ung. Mm. Och då sa han, absolut inte. Jag tycker bara att du brinner mycket. Men det var ju inte det han menade, eller hur? Han menar ju att...
Ja, han hade ju inte tagit upp sin pappa parallellen då. Om
nej,
inte...
det är det jag menar. Men har du nämnt inga så här... Jag har aldrig varit med om någon intervjuare som berättar för mig att jag kommer dö ung. Och det här har jag tänkt på jättemycket nu.
Vi var ju lediga igår och då tog jag en liten promenad själv och slank in på ett utrotningshotat Wayne's Coffee. De blir ju mer och mer...
Vad tråkigt, jag hade väl hört. Jag slank in på en Kina-restaurang med tillstånd.
Och drack fyra öl. Nej, men det kom senare på kvällen faktiskt, helt ärligt. Men jag sätter mig då ner och köper en kaffe och så ska jag bara ta igen mig lite grann inne på detta Wayne's Coffee. Jag ser mig omkring och tänker, Wayne's Coffee kommer inte alltid att finnas. Det känns som att förr fanns det överallt, nu finns det
nästan. Du pratar oerhört mycket om hur liksom trött du är mellan de här inspelningarna, så du ska då ta igen dig. Det är din nya persona.
Jag lyssnar på låten.
Din nya lite halvgnälliga persona.
Ja, kanske. Jag lyssnar på låten Farther Along från en skiva med Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris som gavs ut på 80-talet.
Vilken besvikelse Linda Ronstadt-dokumentären.
Ja, det var inte så kul. Nej,
men fy den här skivan fan, vad då,
pappa hade den på kassett på
80-talet. Sällan sett fram emot en intervju så mycket, eller dokumentär så mycket.
Men min pappa hade den på kassett. När de satt och då besviket liksom ylade över uteblivna understrecketidningar, exakt samtidigt satt jag och min pappa då uppe i Sundsvall och lyssnade på skivan Trio med de här tre giganterna som gjorde en skiva tillsammans på 80-talet och låten.
Vad hade du för relation till din mamma?
Ja, men, hon satt också och lyssnade. Vi satt och lyssnade på den här låten. Den är jättefin. Och när jag är lite sliten så lyssnar jag på den. Och så satt jag på den på repeat och så började jag greja med någonting. Och så tänkte jag så här: ah, det är varmt och skönt här inne. Det blåser lite grann där ute. Jag sluter ögonen lite.
Jag är utarbetad, säger du till dig själv 10 gånger.
Nej, men det är inte det det handlar om lite. Ja, men det har varit mycket nu. Men då det var något jävla, så tittade jag ner i telefonen igen. Och så tittade jag ut och så fan, vad är det som har hänt? Har det blivit strömavbrott eller någonting? Det blir så mörkt ute. Och jag inser att jag har somnat. Suttit sovande på detta Wayne's Coffee då. Det var ganska tomt där inne i kanske en timme och 10 minuter kanske. Och det har aldrig hänt mig tidigare att jag somnar sittande med, du vet, en kopp kaffe. Kaffet framför mig iskallt. Och jag känner mig så jävla, inte våldförd.
Skulle vilja vända mig till allmänheten här. Det vore ju oerhört kul om det fanns bild på när då tv-personligheten som har ett sånt roligt jobb, som inte behöver gå upp klockan 5 på morgonen, som inte sliter,
somnar på öppen plats, på öppen gata nästan. Nej, men du vet, jag känner mig liksom så här. Det känns som att jag har blivit, inte, vad ska man säga, antastad, men att jag känner mig naken.
Men jag känner, ju mer jag brinner, desto, du är bara glöd.
Vad fan, det är ju, du kan ju tillstå att när det är mycket att göra med perioden, så är det mycket. Så när man då får sig en liten lugn stund, jag fick för mig att, men kan du förstå ångesten i att ha sovit på öppen plats i 90 minuter nästan?
Jag tar det inte lugnt en sekund.
Men kan du förstå ångesten att ha sovit bland människor man inte känner? Det är något med det som känns intimt och...
Nej, men vet du vad, jag känner mer, för mig personligen, så känner jag med, det jag tycker är jobbigare är så att säga att det är inget skämmigt att somna. Det är snarare lite sympatiskt att där sitter han och sover.
Ja, jag...
Även om det uppenbarligen får motsatt effekt, för det är mitt på dagen, så folk vet inte om att du har jobbat, så de tänker han har inget tufft liv han.
Nej, eller han är, jag vet inte, han är ett vrak.
Men jag säger bara, på samma sätt som jag maktutövar, du får inte intala dig själv att du är så slutarbetad hela tiden.
Nej, men
pigg är du.
Men låter jag trött nu? Jag satt ju bara, plötsligt hade det gått 1,5 timme.
Jag säger bara att du ofta pratar om, du skriver till mig igår, ganska mör
ändå. Det enda
ändå
du skriver till mig också är så jävla sliten. Det är en del av ett sätt att umgås.
Jo, men det är för att jag typ är rädd för det. Jag måste ju konfirmera det. Samtidigt som jag, du vet, är på väg till Wiklin-intervjun. Samtidigt som jag pratar med David Blaine.
Du pratar inte
på telefon.
David Blaine, trollkaren.
Det gjorde jag.
Nej, men det gör jag.
Så ser mitt liv ut.
Ja, det var ju otroligt. Jag minns för 4-5 år sedan. Den bästa reality-tvn som har skapats en timme någonsin, kanske, det pratade vi om för 6 år sedan, är ju när David Blaine trollar för Harrison Ford. Han trollar för Will Smith och alla de här. Han trollar för Ricky Gervais. Han trollar för, jag minns inte ens alla. Det är så jävla bra tv den. Och nu menar du att du har pratat, det tror jag
vill
inte
bara säga snabbt, för ibland kan det vara kul att bara skjuta in en rekommendation. Och jag rekommenderade då för någon vecka sedan ett avsnitt ur en serie som jag inte vet vad den heter, men det är den amerikanske kocken David Chang. Oerhört het. Han har massa restauranger, en i LA och han har i New York och så vidare.
Jag tror att hans serie heter Ugly Delicious och grundserie, så har han gjort en ny serie nu när han åker runt med kändisar till olika platser då, Seth Rogen.
Ja, till där de kommer ifrån.
Ja, inte bara, för det, han åker till Phnom Penh med någon som aldrig har varit där, så det är liksom, det varierar lite grann det där, tror jag. Breakfast, Lunch, Dinner heter den på den här nya serien då, när han åker runt med Chrissy Teigen exempelvis till Marocko och det vad det nu är liksom. Alltså, och det låter superbanalt. Det är superbanalt, men det är något som är unikt med detta.
Ja. Ja, men jag rekommenderade den till dig, av någon anledning då så kastade du dig över detta. Jag förstår inte hur det gick till. Jag var väldigt, kände mig oerhört smickrad. Alltså, jag vet inte, tänker vilket dåligt självförtroende jag har inför dig. Jag kände mig så jävla smickrad. Hela dagen Vad underbar när du hade liksom ville utforska något som jag rekommenderade.
Och ja, men du pratade om att David Chang, den är man som jag inte visste någonting om. Han åker till Vancouver med Seth Rogen, komikern då, och gräsrökaren Sandra.
Jag har inga förväntningar alls.
Jag hade inga förväntningar. Amerikansk reality är ju ofta ganska, förutom då David Blaine, han trollar för kändisar som är och förblir den bästa timmen som har gjorts, den första.
Ja, men jag ska bara säga att sen dess har jag sällan hört dig så entusiastisk som när du hade sett det här avsnittet.
Ja, men det var så jävla mysigt. Det är inte, och jag menar, när han åker till liksom Phnom Penh och pratar om Kambodja, människornas sliter, det är så jävla mycket kontext också. Det är inte bara att titta vilken god koriander det här, eller vilken speciell maträtt, det här kan man väl inte äta. Det är mycket, mycket mer historik. Han gjorde ett avsnitt om amerikanska södern och fried chicken, hur stigmatiserat det är för en svart människa att sitta och beställa fried chicken i tv, för då kan man bli anklagad för att hamra in fördomen om att amerikanska svarta människor i södern äter bara fried chicken, och hur laddat det är. Och så går man till botten med det samtidigt som man får se en massa härliga jävla grytor som där det puttrar och sådär. Det var, just nu är David Chang den mest intressanta tv-makaren vi har.
Ja, men och det som var med det här avsnittet som jag älskade då med Seth Rogen, som, och jag tillhör inte, jag tycker Seth Rogen verkar vara en jävla skön människa, men den typen av så här weed-aktivist han är, har jag har inte irriterat mig på det, men jag är tröttsamt bara. Jag, för att jag själv inte är en weed.
Ja, men det som är intressant med det där också var att de röker ju gräs då.
Jo, men det här var första gången jag upplevde det som att det var jättekul att de rökte gräs.
Ja, men det som var intressant var att Seth Rogen är ju en viktpendlare av Guds nåde då. Och han är extra, kanske roligare i vissa filmer, men han är lite tjockare. Det är precis som Jonah Hill och många andra.
Det finns två skådespelare. Det är han och Melissa McCarthy. Varje gång de gör intervjuer, och förmodligen för resten av sitt liv, så måste de prata om sin vikt.
Visst, och Jonah Hill har säkert varit där också, för att Jonah Hill blir mer likable när han är runda. Men det som var intressant med Seth Rogen, han är uppenbarligen nu då i en dietfas, för han är ju jättesmal och tight, och att han då vräker i sig donuts under hela det här avsnittet då, för att han är pårökt och det ska bli lite kul tv. Jag får bara en känsla av att det där mår han jättedåligt av. Han är liksom precis mitt i en fas när han ska gå ner i vikt, och då kommer den här inspelningen olägligt.
Men det är din mardrömsmat då också, för det är mycket, känns som det är riktigt så här komplicerad, autentisk kinamat det handlar om i ganska,
ja,
stor
utsträckning. Förutom donutsen då.
Ja, men jag skickade detta till dig, och jag satt hemma och tänkte att fan, det här är första gången jag ser den typen av reality-tv som inte är tillrättalagd. Det känns inte som att David Chang har behövt skicka en klippning av till programmet till Seth Rogen för godkännande.
Ja, men framförallt är det första gången jag upplever den här typen av tv. Vi har ju ägnat oss jättemycket åt det, det vill säga man åker ut i världen.
Jag tycker vi är duktiga på det.
Ja, vi är ganska duktiga på det. Jag kan till och med tillstå att vi är världsklass.
Ja, men vi är det. Varför måste du viska? Du behöver inte viska.
Nej, men jag skojar. Jag försöker skapa dynamik ljudmässigt. Folk är trötta på min röst, de måste få höra variationer på den, annars stänger de av. Men det här är första gången jag ser amerikansk tv som inte känns som att den är utskriven på en whiteboard hemma på en redaktion, och så åker man till en plats och bara hämtar hem det exakt enligt ett körschema. Vi tycker ju om att åka ut och se vad som händer, och låta det leva så mycket som möjligt improvisatoriskt.
Tror du jag pratar med Martin Wiklin om det?
Ja, säkert.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag blev väldigt så otillrättalagd.
Breakfast, lunch och dinner, David Chang, Seth Rogen-avsnittet först och främst. Där har ni en riktigt bra timme.
Ja, och den handlar ju liksom inte om någonting, men det känns som att kameran bara följer dem. Kanske ett paradigmskifte i amerikansk tv.
Ja, men vet du, det handlar också om saker. På samma sätt som det, i det här avsnittet kan handla om din mammas ylande då, över utebliven Svenska Dagbladet och understrecket, så handlar det om hur det är att vara ung asiat i Vancouver, där massa människor kommer då från Japan och Kina på 60-, 70-, 80-talet, och det är extremt stora asiater.
Men Chang är väl inte därifrån?
Nej, men Seth Rogen pratar om att han var typ ensam icke-asiat i sin klass.
Men den, åtminstone då rekommenderar vi här och nu den här serien med Seth Rogen. Man ska inte skruva upp förväntningarna för mycket, för den handlar ju egentligen inte om någonting.
Nej, det är bara mys, men det är mys på ett sätt som man inte är van att se amerikansk jävla reality-tv. Och vi kan ändå sånt.
Så är det. Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, som är Sveriges största jämförelsetjänst för både privat- och företagslån.
Både du och jag har ju varit i den här sitsen. Både du och jag har startat enskilda firmer först, som man sen kanske gjort AB av. Det spelar egentligen ingen roll. Men man har startat på sina egna ben en liten firma, och man tänker, det här kanske går att bygga någonting på. Du och jag då, vi behövde bara en laptop, vi skrev ju texter. Men vissa andra människor kanske behöver en lokal, de kanske behöver liksom inventarier och sådär. Man kanske behöver ta ett lån. Och att detta är enkelt att göra, det kan ju lägga grund grunden för enorma förmögenheter, karriärer.
Det verkar ju så komplicerat att ha ett företag, men det behöver ju kanske inte vara det.
Ja, men en ansökan då tar ju bara någon minut att genomföra. Du har svar från långivare inom 24 timmar. Det är kostnadsfritt. Du kan ansöka och jämföra företagslån på upp till 2 miljoner kronor. Det här är inte bindande, men med jämförelsen av Lendo får du en enkel överblick om vad som gäller. Man får personlig service via den här kundtjänsten de har, och du kan då, och det här är viktigt tycker jag, ha pengarna på kontot bara efter några bankdagar. Vi säger stort tack till Lendo.
Bara för att cirkelsluta här, känner att jag ändå har ett behov av detta. Så pratade du då, eller du slog fast, Fredrik, att när jag pratade om att det går en rät linje från stigmat kring att sitta när det fortfarande är ljust ute på en svensk Kina-restaurang någonstans i Sverige och dricka tre öl på en tisdag, att det går ett rakt streck fram till att så många människor är ensamma på julafton i
Sverige. Kanske också ett rakt streck, att stigmat att sitta på ett svenskt fik klockan en tisdag och öppna ögonen och så är det mörkt ute. Det kändes också stigmatiserat.
Då sa du till mig det här tidigare under podden att det kanske inte är en understräckare direkt. Ja, gjorde vi också lite ledsen. Dissa mig igen, men men det jag sa bara att när jag då började tänka på det här, du säger i början, började prata om norm i skål. Vi kan ta detta sen när du har slutat vara trött, men jag skulle vilja göra en osolig cheers där man berättar folks livshistorier på en Kina krog kanske på liksom tidigt 90-tal i Sverige. Människor som liksom känner och vet att de är utanför samhället, men inte kan hålla sig från att sitta där dagtid och dricka och dricka och dricka.
Jag tror att en stor del av Cheers framgång var att det var ganska soligt. Och detta
man ville vara
ja,
där.
Ja, exakt. Ja, men vill man verkligen, alltså vignettlåten Sometimes You Wanna Go Where Everybody Knows Your Name. Det var oerhört familjärt. Han kommer in.
Det här måste ha en vignettlåt som är precis den motsatta.
Ja, det här känns ju nattsvartare, men kanske är tiden mogen för den typen av serie, och att en Cheers idag skulle kännas för ljuget kanske, och det här skulle kännas mer ärligt.
Ja, man kan också säga upprättelsen i dessa tider av Kina-hat, så kanske man ska passa på att lyfta fram att
kineserna lyfta fram faktum att en massa människor har superbort sina liv på Kina-krogar på 90-talet.
Men det är så du slår fast det. En massa ensamma människor som kanske trots allt har fått prata med folk och socialiserat på något sätt. Ja. Tack vare att det har funnits Kina-restauranger som har haft tillstånd och serverat öl dagtid. Men jag skulle vilja göra en lite skitigare cheers. Du kan bära med dig det. Jag tror ändå att du inte tycker idén är helt värdelös.
Nej, jag tycker verkligen att det finns någonting där som kan bli mycket. Alltså, att försöka göra en billig cheers-kopi hade ju känts olidligt. Det här känns ju mycket intressantare.
Ja, men en krog som så här, som orättvis betraktas som en krog där ingen vill vara.
Precis, men som betyder mycket, mycket mer än vad man kan.
Som visar sig vara, ja, men som visar sig vara, titta, här finns det massa historier. Det är så utöver Stuck in a Moment, som är okej, okay, absolut. Men det finns ju också Billy Joel-låten Piano Man. Som handlar om en bar och livet där. Men det är också,
jag lyssnar mycket hellre i poddens slut på Piano,
Piano Man. Är en bra låt, faktiskt.
Piano Man är en otrolig.
Ja, avslutningsvis. När du pratade om catchphrases, och jag sa, och både, jag drog upp Jack Killians Good Night America Wherever You Are. Dåligt, det är alltså fiktiva exempel. Men vi har i Sverige då Aschbergs Häng med, när det slog ner som en bomb, när den så här, kommersiella tvn slog igenom i Sverige och det skulle vara reklamavbrott, så sa han häng med. Det blev någon slags, det var bekvämt.
Sa han inte ni hänger
ni
med?
Ni hänger med, sa han. Så det är med andra ord ingen catchphrase riktigt. Men han sa det. Och det finns ju massa exempel på det där, såklart. Men det där att skapa en catchphrase som sätter sig. Men i vårt fall, vi skulle aldrig sätta oss ner och skapa en sån. Men överraskande nog organiskt så har det då i vår podd vuxit fram någon slags, en slags dramaturgi som är ganska konstant. Det vill säga, du skriker någonting då med din metalliska röst. Då skriker du.
Ja.
Och sen säger du alltid, låt mig berätta något som hände mig. Mm. Och så är det alltid då någonting litet som man möjligtvis kan se något större i. Metonym eller vad fan det heter, jag vet inte. Men i det här fallet då så antar jag att det var berättelsen från Wayne's Coffee.
Ja, berättelse.
Men jag tycker den var ganska potent. Jag tycker det var helt okej. Okay. Du har berättat sämre historier i början av podden.
Ja, jag sa.
Men att det är lite lustigt, måste jag säga, att det har blivit. Jag tror att det är kanske du som har liksom pådyvlat det, men det har blivit en väldigt, väldigt tydlig struktur. Kanske är det ditt behov av att liksom att ankra någonstans, att det inte får vara för fladdrigt. Och ibland säger du att...
Ja, men dramaturgin är så här: jag skriker då, berättar något litet som hänt i mitt liv, du låtsas lyssna och börjar sen prata om det du vill prata om.
Ja,
det är dramaturgin i den här podcasten.
Jo, men med tanke på hur elakt du är mot mig ibland, så känner jag att det är rimligt att jag kör över ibland.
Det är nyttigt för mig.
Ja, det är inget fel med Wayne's Coffee, men det sitter nu många där ute. Många. Det sitter lika många som det sitter just nu på Kina-restaurangen i Köping. Sitter och tänker, varför pratade Filip med David Blaine när han var på väg till Wiklin-intervjun?
Ja, varför gjorde du det?
Låt den hänga!
Du får väl berätta någonting. Du är så här, jag kan svära på att du inte pratar med honom. Jag kan svära på det. Du pratar med någon människa som jobbar för honom kanske. Jag känner dig väl. Kan du inte vara ärlig nu? Du pratar inte direkt med David Blaine.
Du vet ju... Jag lever ett annat liv idag. Jag har möten Will I Am.
Jo, jag vet, men i det här fallet, jag kan svära på att du...
Vet du varför? Det är för att du för första gången är lite avundsjuk.
Nej, men får jag också bara vara någon slags rättesnöre här? Om det kanske är tråkigt att ta ner dig på jorden. Du tror att du har pratat med David Blaine, men du pratar med någon som jobbar
med... Men vad i helvete, nu pratar du om mig som att jag skulle behöva en god man.
I takt med GV-fieringen av dig så kanske detta bara blir mer och mer aktuellt. Men du har pratat med någon som jobbar med David Blaine, som säger David, du har någon idé för honom. Det är jättekul tycker jag. Dynamiskt, underbart, du tänker stort. Men du har inte pratat med David Blaine.
Jag tror du skulle bli jätteglad om
jag älskar honom. Du har pratat med någon som jobbar för David Blaine, och du tror att du har pratat med David
Blaine. Jag hade ett konferenssamtal med David Blaine igår. Jag är inte säker att David Blaine kommer ihåg den karismatiska svensken, för jag var inte speciellt karismatisk.
Nej.
Du är ofta mycket mer karismatisk i internationella möten än vad jag är, trots att det är jag som bor utomlands. Det tillstår jag in a heartbeat. Du är oerhört karismatisk. Men jag hade detta, och vi pratade bara om en idé jag hade som han gillade, som kanske kommer bli verklighet.
Ja, det vore så jävla är... kul. Så är det. Okej, rekommendation nummer ett: breakfast, lunch och dinner när han åker med Seth Rogen till Vancouver. Och David Blaine, hans en timmes show då, så jag tror den heter Real or Magic. Det är, han träffar Harrison Ford, han träffar George Bush, massa andra. Det är de två grejerna.
Men han tar ju trolleri eller magi till en helt ny nivå.
Ja, och reaktionerna, det är underbara med det här, det har vi ju nämnt förut, men att se de här kändisarna som man alltid ser på röda mattan, de är så composed, de har läget under kontroll, de har liksom assistenter omkring sig. Här står de avklädda, de blir liksom nakna på samma sätt som jag sitter naken med öppen mun, alltså mentalt naken, när jag sover på Wayne's Coffee. Harrison Ford, när han blir bortkollrad i sitt eget kök och säger get out of my house till David Blaine, för han blir så förvirrad. Det är, man har aldrig sett det.
Problemet är nu då, och jag ska avsluta med detta på något sätt, det är att det du just säger är väldigt centralt i sammanhanget, givetvis, att det är människor man beundrar när Calista Flockhart och Harrison Ford i deras kök blir golvade av hans magi och hans trix.
Detta är alltså 6 år sedan det här lades ut, så det är evigheter sedan, men det är fortfarande lika starkt.
Ja, men de lever fortfarande. Problemet då, i Sverige, och om det skulle vara där, det här är ett internationellt projekt, men jag har ännu inte hunnit prata med David om att det vore kul om han kom till Stockholm också. Vi ska väl göra det över någon öl, vad det lider.
På en kinakrog kanske, ja.
Flyger du in om jag ska ta en öl med David Blaine till USA?
Ja, det hoppas jag att jag kan göra. Det bokar vi.
Problemet är ju, och låt oss säga att man skulle göra det i Sverige, det handlar inte om det. Harrison Ford och Calista Flockhart och Ricky Gervais, de finns inte i Sverige. Jag sitter här nu, TVn rullar hemma i mitt kök. Och det som visas, och det här är intressant, för det är vad du tog upp för månader sedan. Men du sa, du pratade om vikten av att ha, jag kommer inte ihåg exakt formuleringen, vikten av att ha en solig Viktor Frisk i en trailer på TV4.
Mm. Han ingår i alla TV-programs trailers, för att nu tänker tittarna, och det där blir mysigt, Viktor Frisk är så trevlig, det ska vi titta på.
Låt oss blunda för att han är bisexuell, men i övrigt är han en solig person, så att säga.
Så tänker tittarna eventuellt, ja.
Det är så finkalibrerat och ihopklippt med sån liksom kirurgisk precision att ingen människa kommer ihåg att Viktor Frisk är bisexuell, så att säga, när de ser det. Nu rullar en trailer för Klassfesten. Lyckat format, ingenting att säga om det. Kan nästan känna en avundsjuka av tydligheten i det där formatet. Rullat på TV4 evigheter. Gästerna är Viktor Frisk, Niklas Wahlgren och Mia Parnevik.
Det är liksom människor som, det finns en viss sorts människor som är satta på jorden för att vara med just i klassfesten.
Ja, och jag har inga problem med det. Jag inser att det är en bra casting. Men jag, när vi nu pratar om David Blaine, så inser jag ändå att vad vi har i Sverige, det David Blaine, om han skulle rulla in i Stockholm med en limo, det han har att spela med, det de folk då skulle tvingas säga till honom: ja, nu ska vi åka till den första personen du ska trolla för. Då skulle man då försöka säga: ja, det är en bisexuell artist. Då ser han framför sig Marilyn Manson och kanske piggas upp.
Ja.
Sen slås dörrarna upp och så möter han Viktor Frisk. Och grejen är, det är svårt, inget fel med Viktor Frisk, men det är svårt att få samma effekt, alltså att uppleva det som historisk tv när Viktor Frisk golvas av magi.
Slutligen är det ju så, för att vissa människor som Harrison Ford, som är en butter jävel, George Bush är president så att säga, de har inget game face för sånt här. De vill inte gå med på att spela
spelet. De är också kändare, Fredrik. De har förändrat världen.
Ja, men mycket, mycket kändare. Ja, men givetvis allt.
Viktor Frisk har bara förändrat trailerbeteendet i Sverige.
Ja, men Viktor Frisk spelar ju också boll i alla sammanhang. Han är ju satt på jorden för att spela boll. Så när han spelar boll och blir förvånad över trolleritik, det är det man väntar sig av honom. Harrison Ford spelar aldrig boll riktigt. Så när han ser bortkollad ut, då blir det ju en effekt. Viktor Frisk, han spelar boll. Du kan säga åt honom att göra vad som helst i en trailer, och så gör han det. Han är medgörlig. Det gör ju det jätteproblematiskt för David Blaine att komma till Sverige.
Och jag vet att därför är det ibland lite sorgligt när man sysslar med det vi gör. Är det sorgligt? Detta är absolut ingen
klagosång.
Nej, svanesång eller ski eller vad fan det nu heter över Sverige. Men Sveriges litenhet gör att människor som David Blaine, man kan liksom inte utnyttja hans potential till max. Det går inte.
Nej.
Och det sörjer jag i detta ögonblick. Jag vill, innan vi avslutar podden, bara påminna lyssnarna om, för jag är väldigt lycklig över att min syster från Köping också finns i bruset, och serien som då heter Välkommen till Köping går på Kanal 5 på måndagar. Man kan även få tillgång till den om man registrerar sig på Dplay. Då kan man se nästa veckas avsnitt, och om man använder koden Välkommen till Coping, då får man en månad gratis. Men jag tycker den serien är jävligt bra, och den expanderar på något sätt vad ens hjärnverksamhet. Ja, men jag gillar den serien, jag vill gärna rekommendera den. Och vi ska väl även säga att fortsätt gärna titta på Alla mot alla. Vi är tacksamma för den framgången.
Vi går snart in i grupp 2, massa härliga nya tävlande då, som då kommer att göra upp om de här. Men duktiga år, det är kul. Vi älskar det här programmet måndag till torsdag. Och välkommen till Köping som sagt också. Älskar er för att ni lyssnar. Tack för detta. Nästa vecka så kommer jag vara i Florida på sportlov. Kul, kanske intryck.
Fan vad kul.
Kul är ute och rör mig. Pigg och jävlig är jag.
Får jag bara fråga en sak? Har du föresvävat familjen Wikingsson att åka till Los Angeles för att kanske hälsa på mig och mina barn?
Jag har flera människor som bor i Los Angeles som jag känner, som tycker att det är konstigt att man inte åker dit. Men det är väldigt mycket längre dit, helt enkelt.
Ja, men skit i alla människor du känner där.
Jag kommer jättesnart till Los Angeles, jag lovar.
Bra. Vi hörs!
Puss, hej!
On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes.